God förmiddag. Staffan Birgersson heter jag. Är präst här i församlingen, fast mestadels i Frölundkyrkan. Så är jag ett nytt ansikte, så vet ni nu vem jag är. Vi är inne i påsktiden just nu. Vi har firat påsken tillsammans, påskdag, för en vecka sedan. Och nu är det andra söndagen i påsktiden. Den här söndagen brukar alltid centrera sig kring temat påskens vittnen. Alltså handlar om de personer som Jesus mötte när han hade uppstått. Lärjungar. Och på lite olika sätt så handlar den här söndagen om de möten som Jesus gör med lärjungarna efter uppståndelsen. Så där kommer vi landa lite grann. Men jag tänkte först att vi skulle ha ett litet bibelförhör. Det blir roligt, eller hur? Det är inte så allvarligt som det låter kanske. Men faktum är att det finns bibelord som för många människor är välkända. Som man kan och som man kanske har lärt sig sen barnsben eller sen konfirmation. Eller så här. Bibelverser som betyder någonting viktigt för en. Johannes 3:16, vad står det där? Precis, tack. Ni kan. Psaltaren 23. Precis. Matteus 28, är det någon som tar den? Precis, missionsbefallningen. Men ni har ju alla rätt redan. Men hur är det med psalm 145, vers 14? Ska vi se om det är någon som tar den? Ingen skam över dig. Men det här tror jag faktiskt är en jag har inte heller klarat det testet. Men det här är en psalm som på något vis bara säger någonting så sant, som också den här söndagen handlar om. I psalm 145, vers 14, så står det så här: Herren stöder de som vacklar. Han rätar krökta ryggar. Eller i Karl den XII:s variant från 1873 så står det: Herren uppehåller alla dem och uppreser alla dem som nederslagna äro. I folkbibeln 15 så står det: Herren stöder alla som vacklar och reser upp alla de nerböjda. Visst är det en vacker vers att få bära med sig. Herren stöder de som vacklar och han rätar krökta ryggar. Alltså Guds, vem är Gud? Vad kännetecknar Guds väsen, Guds hjärta för människor? Jo, det kännetecknas av att han är en Gud som vill upprätta oss. Han vill räta upp den, resa upp den som har en krökt rygg. Både i bokstavlig och bildlig bemärkelse. Det kan ju förstås betyda massa saker. Det kan betyda den som är missmodig. Eller den som lever med skam. Eller den som har blivit nedtryckt av livet. Så kan livet vara för oss. Men just därför är det så viktigt att ha med sig den här versen om att Gud är faktiskt den som vill räta på oss. Och det blir tydligt när vi börjar nosa på de texter som vi fick höra här idag att påsken har också med upprättelse att göra. På så många sätt är det förstås så. Jesu död och uppståndelse har med upprättelse att göra på så sätt att det handlar om förlåtelse. Att vi kan få vara fria från synden. Det handlar om det personliga, att den som är bruten faktiskt kan få börja om, som Gina sa här. Det handlar om hela samhället i någon mening, att det får också konsekvenser när det blir synligt i samhället. Paulus talar också om att hela skapelsen en gång ska återupprättas som den sista konsekvensen av det Gud har gjort för oss. Så Jesus är verkligen i upprättelsebranschen på många sätt. Men jag tror att när vi ändå är i påsktid, vi behöver ställa några frågor till oss själva. Jag gjorde det här med konfirmanderna här i onsdags som har med Jesu uppståndelse att göra. För att om allt är vackra vi säger om det, ja men det förutsätter ju någonstans att det är sant det vi pratar om. Så därför är det en viktig fråga att ställa för våra. Men är det sant på riktigt att Jesus har uppstått? Eller är det blott en vacker bild, en vacker myt? Men det korta svaret på frågan, liksom, ja men det är verkligen att ja, Jesus är uppstånden. Han är sannoliken uppstånden. Men om det svaret inte räcker för dig så vill jag bara uppmana dig att faktiskt läsa de här texterna om uppståndelsen. För ett av skälen som jag finner de här berättelserna troliga när jag läser om det är på något vis den realism som präglar berättelsen. När vi idag läser om Petrus så märker vi att det som sägs om Petrus och de andra lärjungarna också, det är väldigt avslöjande på något sätt. Den bild som målas upp av dem är inte så fixad, utan den är ganska rå egentligen. Det finns liksom inga karaktärsdrag hos lärjungarna som har förfinats i någon mening, tror jag. Men om det var lärjungarna själva som hade diktat upp berättelsen, alltså att den är falsk, de hade kommit och skulle tro på den, ja, men då är det nog ganska sannolikt att de faktiskt hade gjort berättelsen mer, så att säga, att de skrivit om sig själva i bättre dagar. För att det är ju så man vill göra, om man vill ljuga om någonting, då vill man ju få människor att tro på det. Men det vi läser om egentligen i hela påskberättelsen är att den är osannolik. Det är, och ingenting verkar vara borttaget. Lärjungarna, de står där med sitt tvivel, de står där med sin skam, de står där med sin otro ibland. Men Jesus möter dem. Om detta, liksom om berättelsens trovärdighet, finns det mycket skrivet. Vi ska inte stanna så mycket där idag. Men om du är intresserad, om du är skeptisk och du faktiskt skulle behöva det, så vill jag bara uppmana dig att ta den bollen på riktigt. För att vi tror att berättelserna om Jesu uppståndelse är på riktigt. Att de är sanna. Och att det påverkar allting om de är sanna. Därför kan vi inte bara lämna dem på det sättet. Men om det nu är sant, vad kännetecknar då den Jesus, den uppståndne Jesus? Jo, det kännetecknas av att han vill upprätta människor. Vi läste idag om Petrus. Petrus får möta Jesus, de är ute och fiskar, de får se honom vid stranden. Jesus har fixat en måltid och till slut så förstår de att det är Jesus som står där. Och de beger sig in och får dela gemenskapen med honom vid stranden, vid Nesarets sjö. Och där får också Petrus den här dialogen, den här raka dialogen med Jesus. Men för dig som har umgåtts med Petrus lite grann så vet du att bläddra i Bibeln och läsa om Petrus, det är lite grann som ett lotteri på något sätt. För på ena sidan så är Petrus den modige, den framfusige. Han är ledargestalten som på något vis tar täten. Som kastar sig ut, som är pionjär. Liksom. Bläddrar man till en annan sida så läser man Petrus och då är han den som har missförstått de enklaste saker som Jesus har sagt till honom. Den person som behöver tillrättavisas väldigt skarpt. Bläddrar vi ytterligare lite till så blir det allvarligt. För när vi läser om Jesus, att Jesus blir tillfångatagen, då är Petrus ena stunden den som tar Jesus parti, till och med slår av ett öra på en soldat för att skydda sin mästare. Men bara kort därefter så har Petrus liksom hårda skal, hans tuffa yttre helt försvunnit. Och så är han istället en rädd liten stackare. Som inte vågar kännas vid Jesus när folk frågar honom. Trots att folk ändå på något vis verkar förstå att det här är sant, så är det ändå så att Jesus vågar inte säga att han känner Jesus när Jesus har blivit tillfångatagen. Han förnekar honom 3 gånger. Och sen när dagen gryr så korsfästs Jesus. Bara föreställ dig att få leva med den skammen. Jag lämnade min bästa vän i sticket. I den stund när han som mest behövde mig. När han behövde liksom min närvaro vid hans sida. Då ljög jag för att komma därifrån. Och nu är han död. Jag hade svurit min totala lojalitet till Jesus. Men när det verkligen gällde, ja, då fegade jag ur. Tänk att få leva med den skammen som det, jag tror det innebar för Petrus där och då. Men helt plötsligt så står ju Jesus där igen framför honom. Han är uppstånden. Lärjungen har liksom börjat greppa vad det är som har hänt. Men Petrus står ju också där förstås med sitt misslyckande. Men faktum är att Jesus går liksom inte in och börjar rota i Petrus. Liksom sätter sig ner och säger, nu Petrus, nu måste vi prata om vad som hände där. Hur kunde du göra detta? Hur kunde du förneka mig trots att du hade lovat dyrt och helet att du skulle stå vid min sida? Det är ju faktiskt inte Jesus respons. Utan Jesus ställer en mycket mer grundläggande fråga till Petrus istället. Han går liksom till roten av väsen, till liksom vad det väsentligen handlar om här. Han säger, Petrus, älskar du mig? Och Jesus ställer den frågan precis lika många gånger också som Petrus förnekade honom. 3 gånger förnekade Petrus att han kändes vid Jesus. Och 3 gånger så ställs frågan till Petrus tillbaka. Men Petrus, älskar du mig? Och Petrus svarar på frågan. Han får den igen. Han blir nog lite perplex. Ja, men du vet att jag har dig kär, säger han till Jesus. Och 3 gången så står det att han blev bedrövad. Och så säger han bara, men herre, du vet ju redan. Du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och i samma vända så är det också så att Jesus på något vis ger Petrus hans uppdrag tillbaka. Det är liksom inlämnat här i den här dialogen att Jesus säger, ja, men du ska föra mina lam på bete, du ska vara en herde. Du ska vara, liksom uppdraget består. Det som jag på något vis kallade dig till innan. Sen hände allt det där, men nu står vi här och uppdraget gäller. Så Petrus, han får liksom relationen tillbaka. Han får liksom återigen säga sitt ja till Jesus. Och han får återigen gå in i det som han var kallad till från första början. Han blir upprättad av Jesus. Han får sin vän tillbaka, han får sin mästare tillbaka. Han får också sin kallelse tillbaka i samma stund. Gud gör liksom ingenting halvfärdigt, utan han gör allting helt. Det här är en så vacker text tycker jag, som på något vis säger så mycket om Guds väsen, om den Gud som vi tror på. Och det här är egentligen ingenting nytt, att liksom på något vis att det är något nytt av Guds karaktär som uppenbaras, utan det här har liksom funnits med. Det finns massvis av sätt som det här utspelas också i Gamla testamentet. Jag skulle bara vilja säga någonting kort om den bilden som vi fick höra här idag, som jag tänker talar precis samma språk ändå. Det läses innan en text från Jeremia 18, där vi läser om krukmakarens hus. Och det är extra roligt idag tycker jag att Eskil är här idag. Jag har stött på Eskil många gånger på Åstiftsgård när han jobbade där och hörde honom predika många gånger. Men det känns som att det var den här texten som du ofta predikar över. Stämmer det, Eskil? Det är lite av en favorit antar jag. Det är en fantastisk text. Det berättas om att Jeremia, Gud säger åt honom att gå ner till krukmakarens hus. Han går ner Han kikar in i krukmakarens hus, han gick ner och han fann att krukmakaren arbetade vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer. Och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det. Skulle jag inte kunna göra med er som denna krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk. Helt annan typ av tid, en helt annan typ av situation där. Men på något vis ändå samma sak. Att Gud är den som vill upprätta, som när vi på något vis fastnar i våra misslyckanden, att vi inte har blivit det vi hade tänkt, så är Guds respons på något sätt, amen, vi kör igen. Jag vet inte om ni har sett det här, men här framme så har vi ett lite kärl som jag har begärt hit idag. Här har vi krukmakaren själv här framme, Kristina. Och jag frågade, har du någonting där som du gjorde någon gång som kanske inte riktigt blev så som det var tänkt? Och då tog hon med den här. Och nu tycker jag att den är ju väldigt fin för att inte vara som den är tänkt. Men om man studerar noga så ser man ändå att den har sjunkit ihop lite. Just det här tror jag kan vara en bild för hur vi många gånger kan känna oss. Alltså, vi vet, vi ser potentialen, men vi ser också att ibland så når vi inte fram dit. Och det som står i texten här, det är ju faktiskt att ibland misslyckades leran. Det står aldrig att krukmakaren misslyckas. Så är det. Så det här är inte Kristinas fel. Det är lerans fel. Jag googlade faktiskt lite. Vad är det som, varför kan det vara så att lera misslyckas? Ja, men det kan vara så att leran inte är tillräckligt blöt. Eller att den är torr helt enkelt. Eller att den är allt för blöt. Eller att det är för mycket luftbubblor i. Eller att konsistensen inte är liksom, vad ska man säga, att den är olika konsistenser. Det finns jättemycket saker i just det här fallet som kan göra att leran till slut kollapsar. Jag tror inte vi behöver göra allt för mycket liksom psykologisk analys för vad det betyder. Utan jag tror vi förstår att så är det också i vårt liv ibland. Vi går in i saker med längtan, med passion, med att vi vill någonting. Men sen så går det inte hela vägen fram. Och det kan lätt göra att vi liksom hamnar liksom i Petrusläget eller med den krökta ryggen. Alltså, saker och ting är omöjligt. Men vad är på något vis krukmakarens respons? Vad är Guds respons till det? Ja, egentligen är det bara väldigt enkelt. När leran inte riktigt levde upp han om. när resultatet inte blev så som det var tänkt. Då börjar han om och tar nya tag. Och till slut så står man där med ett föremål som är... som på något vis motsvarar intentionen, liksom krukmakarens intention från början. Jättevacker för övrigt. Jag ställer dem här framme. Kan ni titta på dem sen? Så det viktiga att se här är på något vis, vad är Guds respons? Ja, men det är den Gud som gör om, den som vill rätta upp det som har blivit snett eller krökt eller så. Och det är Guds initiativ. Vi kan inte skapa ett eget vacker keramik av vårt liv på egen hand. Det behövs en konstnär, det behövs en skapare som vi låter få göra det. Men vi behöver låta oss själva vara formbara i Guds ögon. Att låta oss få vara leran i Guds händer som står om. För Gud vill. Han har större planer för oss än vad vi kanske själva har. Han har tankar av frid, tankar av hopp för vårt liv. Så Petrus var verkligen ett lerkärl som kollapsade i någon mening. När han verkligen prövades, när hållfastheten prövades i hans tro, så höll det inte. Men Jesus som är liksom krukmakaren, han reser honom upp igen. och kallar honom ut i det som han var tänkt för. Så vad gör vi av detta? Jo, vi får säga som leran att vi får vara liksom, Gud, jag vill vara ett lerkärl i dina händer. Gör med mig det du har tänkt. Och finns du här som kanske bär på samma skuldkänsla som Petrus gjorde? Kanske vågar du inte vaka vid din väns sida när döden närmar sig. Ja, även du kan få stanna upp vid korset, vid den tomma graven och få ta emot upprättelse. Kanske finns du här som känner dig som det där kärlet som inte blev så som du hade tänkt. Som känner dig själsligt deformerad eller som ett misslyckat konstverk. Då ska du veta att Gud har större planer för dig. Han ser ditt liv som det är, han vet. Men han ser också någonting där framme som är gott. Om vi bara låter honom vara det. Och vi får också stanna upp i tacksamhet inför påsken. Att Jesus gjorde det som Petrus inte kunde göra. Petrus lojalitet, den svek när det verkligen gällde. Men Jesu lojalitet till oss, den svek inte. Han lovade sin 100% lojalitet och han stod fast vid det. Han vandrade vägen, han betalade priset. Han svek inte, han förnekade inte. Och därför kan vi också få komma inför honom och säga: men Jesus, du vet att jag har dig kär. Ta emot mig som leran i dina händer. Låt oss be. Herre, tack för att du är den Gud som upprättar. Att du är den Gud som rätar krökta ryggar. Som ser möjligheter när vi sitter fast. Tack Jesus för att du är den som åter vill ta oss i bruk när vi har misslyckats. Tack Gud att din kärlek är större än vad våra misslyckanden är. Att du älskar oss mer än vad vi springer bort ifrån dig. Så möt oss nu var och en som dina lerkärl med allt vad det innebär. Och tack för att du har omsorg om oss. Amen. Vi kan stå tillsammans så stämmer vi in i kyrkans tro.